Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Idag, alla poddkompisar, så har vi en gäst som jobbar med någonting av det absolut viktigaste man kan göra och svåraste. Det finns en dokumentär nu på SVT Play och den går fortfarande på SVT och den heter Prio 1 i förövarnas spår. Och en av utredarna där heter Liss Berglund och du är med oss idag som gäst.
Ja.
Och vad är det ni gör?
Vi är en grupp som utreder sexuella övergrepp mot barn som begås av svenskar i andra länder.
Och en hel del av det här sker ju via nätet.
Ja, det stämmer. Mm.
Innan vi satte igång så började vi prata och då använde vi ordet pedofil. Och då sa du det ordet använder vi inte.
Nej, för alla är inte pedofiler. Pedofil är en diagnos som sätts av en psykolog eller psykiatriker. Det ska uppfylla vissa kriterier, precis som en psykopat. Man kan tycka saker och ting, men det är inte säkert att de är diagnostiserade med det.
Så när ni pratar om dem i ert arbete så kallar ni dem förövare mer?
Ja, precis. Ja.
Och till er kompisar, om ni inte har sett den här serien så vill jag bara säga att ni måste se den. Jag la upp det i mina sociala medier att så alla behöver se det här.
Och behöver se, och jag vill bara säga, jag vill bara flika in också. Det är ett otroligt bra inblick, även liksom detaljrikt hur ni faktiskt arbetar. Mm. Som gör också att jag fick ännu större respekt. Tålamodet, sättet ni gör, strukturen, hur ni samarbetar med varandra. Alltså så här, det är många plan, den här är fantastisk faktiskt, den här dokumentären.
Och ibland kan man känna när man hör att det är en dokumentär eller en serie om någonting som är så här hemskt, så kan man känna att man inte orkar se. Så att när jag la upp i mina sociala medier så att alla måste se det här, så hör en väninna av sig till mig som vars dotter då har blivit utsatt av hennes exman. Så att det är ganska så hon skrev till mig, kommer jag klara av att se den här? Frågade hon mig. Och då skrev jag ja. Så hon och hennes dotter såg den tillsammans. För jag sa att det kommer du, därför att du kommer också känna hopp över att vi får följa deras arbete. Och det är det som är unikt med det här. Det är så jäkla inspirerande att se. Man får sån respekt för er och man känner hopp. I då serien så börjar det ju med att man får följa, och då är det ju så att ni får liksom tips om att det förekommer något via en varning på Facebook. Att det är då varning på att det är någon bild som skickas över till någon annan och så liksom nystas någonting väldigt, väldigt stort upp. Mm. Och då får man ju följa er då. Otroligt, precis som du sa Yvonne, vilket tålamod ni har. Mm. Flera gånger sitter man ju så här och blir arg och vill hjälpa till och vill vara med och ha förhör. Mm. Och kanske inte så mycket ha pedagogiska förhör, utan också säga vad man tycker. Och så nystas det här upp och då är det ju en kvinna som då förmedlar bilder och filmer på sina döttrar för betalning till män.
Mm. Det stämmer. Det här är ju som att lägga ett pussel. Och det är ju jätteviktigt att vi pratar med varandra, att vi samarbetar. Och det är ju inte bara vi i våran grupp som pratar. Du sa nyss att vi var bara tjejer, och det är faktiskt så. Vi har en kille, och han är jätteviktig för oss naturligtvis. Och han är våran tekniskt kunnige dessutom, som får hjälpa oss när vi fastnar i teknikens värld. Men vi arbetar ju inte bara, som sagt, i gruppen. Vi arbetar ju väldigt nära åklagarna i våra ärenden. Det är åklagarna som är förundersökningsledare. Alltså det är de som talar om vad vi behöver göra för att de ska kunna få ett åtal som sen ska hålla i rätten. Det är också jätteviktigt för oss att ha ett bra samarbete med utländska kollegor eller frivilliga organisationer som kan informera oss om vad de vet. Vi behöver deras hjälp ibland för att kunna spåra personer och liknande. Så det här är ett jättestort samarbete och ett jättestort pussel att lägga.
Och om vi pratar om dig då specifikt, för jag tror ju att de flesta som lyssnar nu undrar, hur hamnade du här? Hur blev det här, det du jobbar med?
Alltså jag har jobbat med sexuella övergrepp mot barn och våld i nära relation sedan 2000. Så det är snart 20 år. Innan dess jobbade jag mycket med ungdomsärenden också. Och kände väl sen så småningom att jag behövde få en utveckling själv. Och det här var då början på 2009. Då kom man ut med regeringspengar som handlade om människohandel. Och då skulle ju då vissa myndigheter få ta del av de här pengarna. Bland annat polis, åklagare och ja, länsstyrelsen tror jag det var, som någon mer. Men sen var det någon som kläckte idén inom polisen att men människohandel, det handlar ju bara om personer som kommer till Sverige och blir utnyttjade för olika ändamål. Men vad händer med de svenska personerna som åker utomlands och begår brott mot till exempel barn? Är det någon som har tänkt på det? Och det var det ju inte. Så därför så beslutades det att det skulle göras ett projekt av det här. Och man sökte då två barnförhörsledare. Så jag och Lisbeth som är med i serien, det var vi två som fick det här uppdraget. Så vi är de som har startat det hela, och vi hade ingen aning om hur vi skulle göra överhuvudtaget från början. Vi visste inte vad vi skulle starta. Det var ju ingen som hade tittat på det här förut. Men vi lyckades på något sätt få ihop det här och lyckades skapa kanaler, samarbeten och liknande. Så att efter 1,5 år ungefär så blev det här del av linjeverksamheten inom polismyndigheten. Och idag är vi totalt 7 stycken i vår grupp som jobbar med det här.
Jag tänker ju att det är inte vem som helst som kan jobba med det här. Hur gör ni när folk söker, eller går ni och plockar ut medarbetare till er grupp? Eller?
Det är ju ett vanligt förfarande. Det kommer ju ut annonser. Inte på det som var Arbetsförmedlingen till exempel en gång i tiden. Utan här krävdes det ju då att man skulle vara barnutredare och ha den utbildningen. Och det är ju särskilda kurser man går, precis som att du ska bli hundförare eller helikopterpilot eller vad det nu handlar om. Så att, och sen vill man ju att man ska ha erfarenhet av att jobba med barnärenden. Och det hade ju både jag och Lisbeth då, så att vi svarade på de här annonserna. Och jag vet att det var många mer som sökte. De plockade ut 6 stycken till intervju, och sen så blev det vi två som blev erbjudna de här tjänsterna, som sagt. Sen när vi har sökt medarbetare för att vi har känt att vi klarar inte av arbetsbelastningen, vi måste ha flera till gruppen för att kunna göra något bra. Det är på samma sätt, det går ut annons inom polismyndigheten och man söker då poliser som har utredningserfarenhet som barnutredare. Och sen får man ju se då, kommer de att passa in i gruppen, eller det är ju också en känsla som man måste bilda sig. För passar man inte in i den gruppen som är, så kommer det inte att bli så bra. Då kanske det slutar med att samarbetet inte funkar riktigt och så. För vi arbetar alltid minst 2 stycken i ett ärende.
Ja, och jag förstår att du frågar som du gör, Yvonne. För jag tänker också på det att vi jobbar jättemycket med ledarskap. Jag och Yvonne, vi är på olika arbetsplatser och vi jobbar med teamutveckling och allt sånt där. Och det är klart att för att en grupp ska bli ett team så är det ju viktigt att man tittar på vilka värderingar bygger vi det på. Men i ert fall känns det som enormt mycket viktigare än på många andra arbetsplatser. För
och just de här sakerna tänker jag som kan vara svåra att mäta ibland. Alltså just det här med, alltså en del människor, två personer kan ju känna lika starkt. Mm. Någon får det just till så här tålamod, ihållighet, bara jag ska, det är liksom någonting är viktigare. Någon annan blir så arg så att den tappar fokus. Så att det är så olika, tänker jag.
Ja. Nej. Men det här med att bli arg, det tror jag är någonting som vi har lagt bakom oss. Eftersom vi har jobbat i så många år, de flesta av oss. Jag tror att de flesta av oss i gruppen har någonstans mellan 30 och 40 års livserfarenhet inom polismyndigheten, liksom. Eller arbetslivserfarenhet. Så att man har ju lärt sig att du kan inte bli arg, för det påverkar ju utredningen. Skulle jag sitta och bli arg på den som är misstänkt för det här brottet, men du kommer ju aldrig att komma någonstans. Det slår ju back ut mot både mig och de andra i gruppen om det skulle bli så. Så man får liksom försöka att lägga det där åt sidan och vara professionell helt enkelt. Mm.
Ja, och det tror jag att apropå vad vi ofta pratar om liksom konsten att vara människa och självledarskap, att man när vi pratar om just det här med vad ilska, att fastna i olika känslor brukar vi prata om att, så här, och att det betyder ju inte att du inte tycker att allt är för jävligt och fel. Det är bara det att du vet vad behövs av dig för att faktiskt vara med och kunna göra skillnad. Ja. För det är det ni gör. Ni gör skillnad på riktigt.
Precis, och det var det jag tror som just det att vi också kände så här, hur mycket hopp det fanns i det här. Det är liksom så här att det är lätt att tänka innan att man orkar inte titta. Men så får man ändå den här känslan liksom.
Och jag måste säga en sak som gillar att både läsa deckare och titta på olika sådana där deckarserier och dramer och CSI. Mm. Här är det ju verkligen spännande. Man får verkligen, precis som du säger, följa ert arbete. Samarbetet med åklagaren. Så att jag vill verkligen säga det igen. Alla ni som gillar att titta på den typen av, titta på det här. För det är väldigt spännande att förstå. Man får inblick och just det här, är ni iväg och ska det få bli förhör eller inte? Eller hur blir? Alltså det är väldigt, väldigt intressant. Vad är skillnaden idag? Om vi hade träffat dig då för 10 år sedan och vi säger att ni hade jobbat i 2 år. Mm. Hur har det förändrats ert arbete? Är du med? Om du tänker då första 2 åren och idag, vad är den stora skillnaden? Är det mer utbrett? Är de fler där ute som gör det här hemska?
Nej, jag tror inte att de är fler. Däremot är det enklare med den teknik som finns idag via internet. Och fattigdomen är ju kanske ungefär lika i många länder idag som det var för 10 år sedan. Vissa har fått det bättre naturligtvis. Men om man då tänker som på Filippinerna som är nästan industriellt när det gäller den här typen av livestreamade shower med sexuella övergrepp mot barn. Det har ju vuxit alltså något så otroligt genom att de har fått billiga mobiltelefoner. Nästan alla har ett billigt bredband eller mobilt bredband idag. Det är väldigt lätt att hitta ett internetcafé. Där kan man börja. Många har gjort så att de kanske har rum bakom dit man kan gå med sin mobiltelefon. Eller om det finns någon bärbar dator. Och så tar man med sig barnet in dit och så begår man de här övergreppen live. Sen har man tjänat ihop pengar, för det går ju ganska fort. Det är ju inte bara en kund, de här kvinnorna. För i det här fallet så är det ju kvinnor som utsätter barnen för sexuella övergrepp. Och de har ju kunder över hela världen. Många kunder. En show tar kanske allt från en kvart till en halvtimme. De tjänar svenska mått med 200-400 kronor för den här tiden. Men har de då 10 kunder på en dag, det blir ju ganska mycket pengar. Det slutar ju med att de kan liksom köpa sin egen dator. Sen kan de ju flytta hem. Då kan de ju ha den här verksamheten dygnet runt. Beroende på var i världen deras kunder befinner sig. Och anpassa då sin dygnsrytm efter det. i slutändan så blir det här ju ett sätt för dem att skapa sig en bättre tillvaro. De har mat på bordet, vilket de kanske inte hade tidigare. Barnen kan gå i skola om de inte blir hämtade för att medverka i någon form av show då, vilket tyvärr händer. Men fattigdomen är ju en väldigt, väldigt stor del i det här. Och i och med att de är fattiga och det finns en efterfrågan så har vi, det är det här vi måste liksom komma ur. Vi måste, alltså landet i sig, Filippinerna måste ju på något sätt försöka hitta en väg ur den här stora fattigdomen som många har fortfarande. Genom det så kan man kanske komma undan det här. Fast det är väldigt lätt förtjänta pengar. Och det är väldigt enkelt. När vi har träffat de här kvinnorna så säger de att ja, men det är inte på riktigt. Det är bara fejk. Men vi ser ju när vi sitter och tittar på de här filmerna och på de här bilderna. Och vi förstorar för att se vad är det för brott som vi ska delge de svenska männen. Vi ser ju att det är ju på riktigt. De är där med sina fingrar. De stoppar in fingrarna i barnets kön och sådana grejer. Allt för att uppfylla kundens önskemål och begäran. Det de har betalat för. Och det är ju det som är så viktigt att vi kan bevisa. Och kan vi bevisa det, då har vi kommit så långt idag så att i domstolarna så bedömer man de här männen, det är mest män, och de blir dömda som gärningsmän. De är där i det virtuella rummet. Och det är dit vi måste komma idag. Vi har åklagare, 2 stycken åklagare, bland annat en av dem som är med i den här serien, Emily. De driver det här jättehårt för att vi ska kunna få domstolsväsendet att förstå att det här är på riktigt. Och det är jätteviktigt.
Finns det något generellt sätt de här förövarna reagerar när ni är dem på spåren och tar dem typ?
Nej, de förnekar ju för det mesta. De menar ju på att det inte är de som har bett om det här. Det är kvinnorna som har lagt fram det här för dem och gjort det utan deras önskemål och medverkan. Och frågar man om vad de har betalat för så säger de nej, men det var ju en show med kvinnan. Det var ju en vuxenshow de ville se. Och sen så plötsligt så kommer hon med ett barn. Så det är väldigt mycket sådana saker. Många tar på sig en offerroll och tycker att, men vadå? Det är ju kvinnorna som begår brotten. Jag har ju inte gjort något. Jag sitter ju bara vid en dator på andra sidan jordklotet. Hur ska jag kunna begått något brott? Och det är vårt fel. Det är vårt fel att de sitter häktade. Det är vårt fel att de har blivit av med jobbet. Det är vårt fel att familjen har övergett dem. Det är vårt fel.
Det var någon gång tidigt i förhöret med den ena mannen så kör han det här kortet. Ja, det är nog att jag söker bekräftelse. När han inte ännu vet hur långt ni har kommit så kör han liksom jag har lite taskig självkänsla kortet. Lite så här, ja det är nog att jag behöver bekräftelse och jag tycker att det är lättare. Du vet så där ungefär så att man ska känna så här, åh nej, stackars dig. Så, en liten sån. Och sen blir det så, det är spännande att få följa det för att han förändras ju när han förstår ju mer ni har. Så han blir också liksom aggressiv och det är olika. Man får följa hela det liksom förändringen, vilket är ju väldigt bra illustrerat också. Ja,
väldigt. Och ert jobb än en gång. Ni bara håller samma tål. Liksom,
och hela tiden tålamodet ni har. Och vilket tålamod ni har och vilken jäkla skicklighet. Jäklar.
Ja. Och jag tror det är första avsnittet där jag börjar. Jag tror att det är din kollega som säger det. Att det är aldrig någon som någonsin kommer förstå bilderna jag har i min nej, hjärna framför det. Mig. Så. Det räcker inte bara med kanske att gå terapi eller något sånt här, utan det här är någonting man får bära. Det ingår i allt det där. Och det är som ett val ni har tagit. Att ni får leva med de här. Det går liksom inte att processa bort på det sättet. Så, utan att ni hittar något sätt att Ja, men nästan som att lägga det i ett visst fack.
Ja.
Så att det får finnas där, men det får inte vara levande framför hela tiden.
Liksom. Nej, det får det ju inte vara, för då går ju vi under själva. Exakt. Då orkar ju inte vi jobba med det vi gör. Och det är ju sånt som man har sett genom åren. Kollegor som har gått barnförhörsutbildningen och sen när det börjar ramla in bilder och filmer och när de hör barnens berättelser så orkar de inte längre. Och de blir inte långvariga. De kanske orkar jobba ett par år bara. Och känner sen att nej, jag måste göra någonting annat, för annars så blir det här min egen undergång. Och så får det ju inte vara. Och jag vet att vi ibland får frågan, men hur har ni orkat så länge? Och jag vet inte. Antingen så brinner man väl för det fortfarande genom alla åren som har varit. Och jag kan inte egentligen förklara hur man orkar. Det är bara det att...
Fast jag tror att jag kan. Alltså, när jag tittar på er så den frågan kommer inte till mig.
Nej.
Därför att jag ser ju hur mycket nytta ni gör. Mm. Och av den känslan så får ni ju kraften. För att ni ser ju att ni gör nytta. Och det är ju det som är drivkraften.
Ja. Och så, att det går.
Att det går. Att även om man kan tycka vad man vill om hur vi dömer och skalor och hit och dit. Så hör man ju också att i stort sett alla fall som ni har drivit har blivit fällande domar. Och det är någonting att vara väldigt... Alltså, wow! Mm. Det får ni ju kraft över.
Absolut.
Att det faktiskt sker någonting.
Ja.
Men precis. Mm. Och men det är också en extra gåva att kunna göra på det sättet. Mm. Att just kunna lägga det och hela tiden ha liksom ögonen på målet, på vinsten. Mm. På, att liksom,
på varför.
Ja, precis. Mm. På varför. Varenda barn.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För att man ska få lite inblick i hur ni jobbar. Alltså, jag förstår att det är omöjligt att säga så här ser en typisk dag ut. Men som regel jobbar ni inte helger om det inte är något särskilt. Mm. Är det så?
Ja, nej, vi har måndag till fredag.
Ja. Mm. Och typ 9 till 5 som vi andra.
Ungefär.
Ja. Och mycket möten.
Nej, egentligen så är det inte så mycket möten. De gångerna det blir möten så är det när vi har den mest intensiva delen i utredningen. Det vill säga när vi kanske ska åka och gripa den misstänkte gärningsmannen här i Sverige. Och vissa utredningsåtgärder behöver utföras. Då träffas vi och pratar om vem som ska göra vad. Vi har möten med åklagaren. Vi kanske har möten med våra kollegor som jobbar nere i den delen av Sverige som vi kanske har behövt hjälp av under startskedet. Då blir det mycket möten. Det blir mycket möten innan vi ska åka iväg utomlands och utföra de utredningsåtgärder som vi behöver göra där brottet har skett, så att säga.
Kan det vara så här att ni helt plötsligt bara får ett samtal och så är ni på Arlanda en timme senare?
Nej, inte riktigt, tyvärr. Måste jag ta bort den spänningen från dig. Nej, det är hårt arbete som ligger bakom. Vi måste ju försöka hitta de här människorna i de här länderna där, som har blivit utsatta. Och då behöver vi hjälp av den polisen i de länderna. Så att det är väldigt mycket sitta vid datorn, det är väldigt mycket sitta i telefon. Alltså, det kan gå en hel dag när jag inte gör någonting annat än sitter bakom mitt skrivbord och tittar på datorn. Kollar upp vissa grejer. Jag kanske sitter och skriver förhör en hel dag. Så att egentligen så är ju det ganska tråkigt.
Så att om du har hållit ett förhör så spelas det in och sen ska du också skriva. Går det till så?
Ja, det beror lite grann på hur det ska skrivas. Om jag håller ett förhör med ett barn, då spelar vi alltid in det. För att är man under 15 år, då behöver man inte komma till rätten, till domstolen själv. Utan då är det den videoinspelningen som vi har gjort med barnet, det förhöret som vi har hållit. Det är det som gäller vid domstolsförhandlingen sen. Och då måste det skrivas ut i sin helhet och det kallas för ett dialogförhör. Då står det förhörsledare och så barnets namn och så står det precis vad vi har sagt var det än. Och då kan jag ju be någon annan skriva ut det åt mig. Vi spelar alltid in våra förhör med de misstänkta och det har ju att göra med att man vill inte att det ska komma någonting i efterhand. Att nej, men det där sa jag aldrig eller det där har ni hittat på eller någonting sånt där. Då kan man liksom, ja men här, lyssna själv. Så här sa du. Men då skriver vi inte ut dem i dialog utan då skriver vi dem som ett referatförhör. Det vill säga en sammanfattning över vad som har sagts vid förhöret. Men själva bandinspelningen finns kvar. Men då måste jag själv skriva ut det. För jag kan inte sätta det i händerna på någon annan som ska göra en sammanfattning. För den personen vet ju kanske inte riktigt vad som är viktigt och inte viktigt att det kommer fram, så att säga. Mm. Så där har du svaret på den frågan.
Det kan vara väldigt svårt att få barn att prata. Ni går utbildningar och ni har massa erfarenhet. Är det så här? Har barnen någonstans längtat efter att få berätta? Finns det något sånt?
Det är jättesvårt för mig att säga. Men många gånger så upplever man ju att barnen skäms kanske. Det kan ju vara så att de har blivit tillsagda och inte säga någonting. Nu pratar jag generellt. Alltså, ja. Nu blir det, även om du kanske har blivit utsatt av din pappa eller farfar eller någonting här hemma i Sverige. Våra svenska barn är väldigt duktiga på att berätta. De har de är inte undertryckta. De är uppväxta med att de har rätt att prata. Det är många barn som inte har det med sig. Sydostasien till exempel, där ska barnen inte själva ta initiativ utan de finns i bakgrunden och de svarar ju, alltså om jag skulle be ett barn berätta från början till slut här i Sverige så skulle jag få en berättelse om kan du berätta för mig vad du gjorde i morse när du skulle gå till skolan, berätta från det du vaknade tills det du kom till skolan. Då kommer vi att få berättelsen. Ja, jag vaknade och jag gick in i badrummet och jag klädde på mig och jag åt frukost och sen så gick jag till bussen eller någonting sånt där. Och då får man ju hela. Men om jag frågar ett barn från Filippinerna om det, då kommer han eller hon och liksom säga ja, jag gick till skolan. Och så får man inget mera. Mm. Där har man de kulturella skillnaderna. Plus att när vi sitter och pratar med barnen i andra länder måste vi ha en tolk med oss dessutom. Vilket ju gör att det blir ännu svårare. Och det är någonting som vi måste få våra domstolar också förstå. Att de är ju vana vid att lyssna på förhör med svenska barn. För de är ju så otroligt många fler. Men att barn ifrån andra länder har en annan kulturell uppväxt. Och svarar inte som våra gör. Våra svenska barn kan prata om könsdelar och vad de kallar sitt kisseri och typ sådana saker. Då kanske man får något smeknamn eller någonting. Men de här barnen svarar inte på de frågorna heller på samma sätt som vi är vana vid. Så att det är jättesvårt.
Det tänkte jag på, för man får se ett förhör och då är det just att pojken, han svarar, för då försöker ni få dem, han säger bara sex, säger han. Sex, säger han. Han säger bara sex. Ja. Det är som att det är sex. Det är väl liksom inte så här vad som hände, nej, vad han kände eller vad som var, utan det var liksom som att det var någon så här isolerad händelse som han kallade sex. Mm. Vilken skicklighet ifrån er sida då att möta det där, ta hänsyn till det, ha respekten för det och ändå fortsätta.
Mm. Ja. Men sen har det ju att göra med barnens mentala ålder också. Hur gamla är barnen? kan de överhuvudtaget uttrycka sig? En tvååring, alltså, ja, det är svårt att få en svensk tvååring att berätta. De har ju inte det ordförrådet, det vokabuläret. Mm. Men en tioåring kan ju få berätta på ett helt annat sätt. Mm. Så att det är också sånt man måste ta hänsyn till. Man får försöka liksom sänka sig, använda det språket som de använder för att nå fram.
Jag tror ju att våra poddkompisar som lyssnar, det vi pratar om nu är ju längre bort. Mm. Och man har ju alltid ändå tankar kring det som är nära en själv. Mm. Om de som lyssnar nu har barn som de då är rädda för ska råka ut för saker via nätet. Mm. För det händer ju här hemma också. Ja. Vilka råd har du att ge? Hur tänker du att de ska, vad ska de tänka på?
Ja, vi har ju de här grooming-ärendena och de är ju ganska många idag där vi har svenskar som försöker att få kontakt med barnen via olika forum och sådana saker. Det viktiga är ju att prata med barnen. Kolla, vad är det för forum de är inne på? Låt dem inte skapa konton hej vilt, utan se till att du som förälder är med och tittar på vad handlar om. Om det är någon som barnen känner, den här verkar konstig som försöker prata med mig. Ja, men att få dem att förstå att det är bättre att mamma eller pappa kommer och tittar. Och att de kan bilda sig en uppfattning om vad handlar det här om. Våga göra polisanmälan om det inte känns rätt. Det är ju inte så att polisen sätter dit folk huller om buller. Det finns ju ett krav på att det ska finnas bevis, det måste ju finnas ett brott till att börja med. Du ska ha en åklagare som vågar ta det till rättegång överhuvudtaget. Eller inte vågar, men kan ta det till en rättegång överhuvudtaget. Så att det görs ett gediget polisarbete, ett gediget utredningsarbete för att ta reda på, är det här en konstig person? Eller är det bara någon som har lite kul och någon jämnåre som ska skrämmas eller skoja? Men det finns ju många som använder de här forumen för att få kontakt och grooma de här barnen. Och grooming, det betyder ju att man försöker att nå barnen för att få dem att utföra vissa saker. Kanske skicka en nakenbild på sig själv. Eller i värsta fall finns det ju de som får barnet att komma någonstans och träffa dem. Mm. Och där begår man då ett fysiskt sexuellt övergrepp mot barnen. Och det är jätteviktigt att prata med barnen. Mm. Att de förstår vad det är som händer. Alla människor är inte snälla.
Nej.
Nej.
Nej, och det är en stor utmaning det här med nätet. Mm. Alltså det är så här, jag som är typ 50. Alltså det såg inte ut så här när jag växte upp.
Nej,
det gjorde alltså, vi hade ju Heta linjen. Alltså
det kunde spåra. Kompisar, för det var, och till er då, våra poddkompisar som är unga, så ska vi berätta vad Heta linjen är, vi så gamla. Ja. Och då är det så att innan internetet så var det så att det gick liksom att ringa in på en linje och då var det flera som fanns där. Så man kunde liksom prata som ett chattrum fast liksom med telefonen, den fasta hemmatelefonen. Och då var det ju så att det var ju liksom, man skulle hitta kompisar där, killar och tjejer och så. Och kanske någon att bli förtjust i. Men där var det ju redan då personer som låtsades vara unga och som stämde träff och som låtsades vara någon annan som de inte. Så fenomenet har ju funnits, men precis som du säger, det är ju mycket större möjligheter att... Och det är väl slutordet på nu har jag sett hela, men just det här, vad ska vi göra? Stäng internet! Ja. Jag kände att det var så här. Jag fattar att man där ni, alltså är det någon som har rätt att säga så är det verkligen ni. Ja, men vad ska vi göra? Stäng ner internet. Ja. Alltså det är ju så otroligt det finns så många saker som man vill fråga och vill belysa. Och har du behövt paus någon gång? Förstår du? Alltså att det har varit en intensiv period, tänker jag mig, med någon särskild utredning eller att man under en period har behövt titta på väldigt mycket material. Eller, alltså, hur gör ni så? Turas ni om?
Ibland kan man känna att nej, men nu har det varit så mycket så nu behöver jag ladda batterierna. och kanske göra någonting annat. Det finns ju möjlighet att man skulle kunna begära att kan jag få jobba med något annat i 3 månader eller någonting sånt, eller 1 månad kanske. Kan jag få byta avdelning under 1 månad och jobba med några andra och se vad de pysslar med? Den möjligheten finns. Vi har möjlighet till handledning, både enskilt och i grupp. Men den bästa medicinen för oss när vi är slitna och tycker att livet är jättejobbigt är att prata med varandra. För vi, när vi pratar med varandra så förstår vi vad den andra har gått igenom och vad den andra menar.
Man känner att ni har en otroligt fin gemenskap. Man känner utifrån då vad jag och Yvonne jobbar med, så känner man ju vilket enormt starkt självledarskap ni har alla. Man ser att det är hållbart. Man ser att ni har liksom koll på läget.
Starka kvinnor.
Ja, det är verkligen.
Och generösa. Generösa. Ni hjälper varandra, fångar upp.
Ja, precis. Ja. Jag tror att det är därför jag ställer den här frågan. För jag tror liksom inte att det behöver gå så långt för er. Ni har känt av det innan. Det blir för mycket och finns och hjälper varandra. Man kände samspelet och även åklagaren som ju verkligen känns som en i ert lag. Den vi får följa med.
Ja, men det är
verkligen otroligt. Så att om ni inte vill titta på det för ni tycker att det är hemskt det som det berör, så titta på det för att bli inspirerad av att se en grupp kvinnor och en man som jobbar fantastiskt bra tillsammans och som gör någonting väldigt meningsfullt. Men jag har en till fråga. Hur kom det sig att det blev en dokumentär? Var det självklart för er att ställa upp? Hur blev det till?
Ja, det är en kvinna som heter Ulla Lemberg. Ulla Lemberg. Och hon är en enorm förespråkare för att man ska jobba med de här frågorna. Och hon har idag ett företag som heter Change Attitude tillsammans med en jurist som har jobbat på ECPAT, Joanna. De jobbar väldigt mycket just för att sprida det här med hur ska man varna barn för att inte prata med vem som helst på nätet. De har gjort ett spel som man använder i skolorna just för att lära barn att man måste vara försiktig. Och Ulla har många gånger pratat med oss och sagt, snälla, det vore fantastiskt att kunna få spela in en dokumentär mer. Men det har blivit avslag ifrån högre upp då i början. Men sen helt plötsligt så den som var våran chef på sektionen då, han tyckte väl att det här verkade jätteintressant och tillsammans med våran gruppchef, och de fick igenom att man skulle få spela in den här. Och det är vi ju jätteglada och tacksamma för idag. Det har varit en fantastisk tid att ha haft dem med och kunna få sprida det här budskapet.
Ja, för det gör ni ju verkligen. Ni sprider kunskap om någon, en verklighet som är där.
Ja.
Alltså hur mycket vi än skulle vilja blunda för eller man vill inte se eller så. Så här är det, så här ser det ut. Och jag tänker också, nu svarade inte du det och jag har inte fått fråga, men jag svarar ändå. Att om någon skulle fråga mig när det gäller sina barn, så skulle jag säga, titta på en sån här dokumentär tillsammans med barnen. Det går inte att skydda dem för den verkligheten som går. Det här är väldigt, liksom, det är respektfullt, det är värdigt, man får följa med, för att man behöver liksom inte se hela serien, men man kan se vissa delar och prata om det tillsammans med barnen.
Ja, absolut.
Varför inte?
Alltså, jag tror definitivt på det, för jag satt och tänkte det själv. För att jag inte ska bli den här föreläsande mamman. Så är det mycket lättare för mig att ha någonting man tittar på eller någonting sånt där, och så sen pratar utifrån det. För jag tänkte också det precis när du började också, Mia, med att berätta om hon som frågade om det var okej att titta med.
Ja, precis. Som frågade, kommer jag klara av att titta? Ja, och jag sa, absolut. För det blir hoppfullt ju, för att ni är så duktiga.
Och att det är en bekräftelse på att det händer faktiskt. Och jag tror att det tar bort lite skammen för offren också. Det tänker jag också är jätteviktigt.
Och sen slås man ju av det såklart när man tittar på sånt här, det här med när man hör intervjuerna och så med förhören med barnen. det här, även om ni, det är väldigt värdigt filmat, så det är inget grotta ner sig sånt. Det är väldigt, men det går ju inte att inte känna ändå av skammen. Alltså det, det, och det är ju återigen, det här är också ett sätt att lägga skammen där den hör hemma, vilket inte är hos offren, utan förövarna. Och då måste vi våga visa hur det ser ut och hur det ligger till. För att det är ju så att vi människor har ju en förmåga att ta på oss en skam som inte är vår när vi utsätts för saker. Och för att det ska ske någon form av förändring, för att fler ska våga säga ifrån, för att fler ska berätta, så måste vi visa hur verkligheten ser ut. Och det är ju det, det är så vi vill. Vi vill ju prata om saker som känns, saker som berör, som påverkar, och ge hopp om att det finns. Så det känns som att så här, när vi fick höra om det här, det var Alice, vår kompis, som så här, hon bara, har du sett den här? De måste vara med i podden.
Hon är lite med också i podden, och är med vad som är viktigt.
Precis, hon är när hon är hemma snart igen, så blir det ett nytt avsnitt. Det var så jag fick upp ögonen för det. Och att just det här att vi vill förmedla det arbetet ni gör. Och ja.
Det här vi pratade om förut, det här med att vad ska föräldrarna, hur ska man nå fram till barnen? En sak som är jätteviktig, skuldbelägg inte ditt barn. Det är inte deras fel. Det är alltid den andra personen, den som har skapat det här fejkade kontot och som sitter där med ohederliga avsikter för att försöka nå ditt barn. På något sätt. Det är den personen som vi vill ha tag på. Det är aldrig barnens fel.
Nej, och det där är ju så. De är ju skickliga på att manipulera. Och att man som förälder då, när man inser att barnet har på något sätt blivit utsatt. Så reflexen kan ju vara så här, varför? Eller du har väl den här. Och det är helt naturligt, fast inte bra. Och
jag har sagt
så.
Det här till dig så många gånger. Nej, det, aldrig.
Nej, precis. För det som händer där är ju att barnet stänger ju ner. Och slutar ju berätta. Och där vill vi ju att de ska berätta allt. Så att just det här...
Och därför får man en sån där... Som när de springer ut i vägen. En sån här man skriker för att man blir rädd. Gå tillbaka. Berätta, jag blev rädd. Du har verkligen inte gjort något fel. Så att man öppnar upp den där kanalen.
Ja, precis, att jag är arg nu. Men det är för inte på dig. Utan det är på att någon har gjort dig illa. Så att man, så att var inte liksom för... Har ni reagerat fel, så tänk inte att det är kört.
Nej.
Då får man hämta hem den. Man får en andra chans, men man måste verkligen... Och det där är jätteviktigt. Men det är lite sådär att det är ju spännande det här. Man kan ju tänka att många föräldrar vill knappt låta barnen gå över gatan själv. Men de ger dem en telefon och en padda och internet obegränsat hur mycket som helst. De har inte ens koll på vilka konton de har varit inne på. Och vi tänker ju att nu vill vi inte skrämma er alla poddkompisar. Och så ändå vill vi det lite. Vi tänker att det är ju väldigt mycket mer faror många gånger på internet än vad det är när vi ska gå över gatan.
Men så är det ju.
Så det är liksom en bil i taget på gatan, och på internet så finns det otroligt mycket olika. Så att någonstans ha koll på vad de gör.
Ja, det är jätteviktigt. Och inte skuldbelägga.
Inte skuldbelägga. Och förstå att en naturlig reaktion på någonting som är väldigt hemskt och onaturligt är att ta på sig... Barn gör det, de tar på sig skulden och skam. Så att ni måste tänka på det, att det är liksom, hjälp dem ur det där. Vi tror ju att det här programmet kommer skapa engagemang och frågor. Och de tycker att vi skulle ha frågat massa saker som vi inte har gjort. Men då får vi ju se till att du kommer tillbaka.
Gärna.
Någon annan. Det var härligt. Fint, viktigt. Så känns det. Det här känns viktigt på riktigt.
Precis.
Och då vill vi ju ställa våran fråga här, som vi alltid ställer. När är du som mest sårbar?
Oj, det var en jättebra fråga. Ja, men jag är nog som mest sårbar när jag är ensam i mina ärenden. Om jag skulle behöva sitta och jobba själv och man sitter och tittar på alla de saker som många av de här barnen blir utsatta av, eller av våra svenska medborgare, att man som vuxen person kan överhuvudtaget tänka tanken att man ska utnyttja ett barn sexuellt, oavsett om det är i Sverige eller i något annat land. För alla barn är värda lika mycket, oavsett var de än kommer ifrån och oavsett ålder på barnet. Vi respekterar de vuxna, men vi ska respektera barnen också.
Så för dig då, det är därför det är så viktigt att ni aldrig liksom undviker att jobba ensam. För ensam fixar man inte det jobb du gör.
Nej, man behöver ha någon att prata med. Mm. Och speciellt när man är inne mitt i alltihopa och man måste sitta med de här bilderna och filmerna och gå igenom vad är det vi har att göra med. Mm. Då behöver man vara två, så man har någon att bolla med. Annars blir vi väldigt sårbara.
Viktigt att prata om de här sakerna. Så kompisar, har ni inte sett den, så ni måste. Prio 1 i förövarnas spår.
Ja.
Och tack Liz för att du kom och hängde med oss.
Tack för att jag fick komma.
Tusen. Är det någon fråga vi borde ha ställt som vi har missat?
Nej. Det är väl kanske det här att man måste våga se som vuxen vad är det som händer. Man får inte titta bort helt enkelt. Det är viktigt att ta med sig.
Mm. Mycket bra.
Man får inte titta bort.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.